When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Of a luxury cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no.
The sails. Do you think it's possible to wash them?
I don't think that's possible, ma'am, because this is a motorized vessel.
Yeah.
So we don't have any sails.
It was sails. Yes.
Well then, in that case, we will clean the sails.
Yes.
Of course.
Yes.
Hej och välkomna till Lille Lördag. Det ni just lyssnade på var Ruben Östlunds succéfilm Triangle of Sadness, som vi nu ska göra kanske ännu mer populär.
Jag såg ett lite halvbittert inlägg från Ruben från helgen. Det känns som ytterligare en av alla sårade regissörer. Att han visade då betygen från vad Danmark hade gett filmen.
Ja.
Och det var liksom bara stars totalt, liksom 5+ film. Ja. Och sen så fick man se då i nästa klipp vad svenska medier hade gett filmen. Och då var det mellan så här, ja, 2 år och 4 år. Mm. Alltså det kom inte riktigt upp till den här nivån. Personligen så kanske jag är dansk i den här frågan. För det här var på riktigt kanske bland det bättre jag sett på flera år. Och du vet, den här känslan man är uppfylld efter en filmupplevelse.
Mm.
Den ska man inte
underskatta.
Nej.
Jag bara, förlåt, jag blev bara så full i skratt att det skulle vara så här. Ja, jag har inte blivit så uppfylld sen Åsa Lisa Klabbappan. Nej, men det hade varit en riktigt risig film. Roligt. Sånt som man blev uppfylld när man var liten. Det har ändrat sig lite.
Ja, men det är ju inte så ofta. Alltså, jag var ju på Utvandrarna. Den var ju väldigt stark, men det var ju en så stark historia och den var så fin i med att den att man pratade om liksom heder och främlingsfientlighet på ett väldigt liksom, vad ska jag kalla det för, pedagogiskt sätt. Att förstå hur det är att vara invandrare. Man fick sätta på sig den liksom, kostymen och åka till Amerika med liksom Karl Oskar och
man får gå på slavfältet med bomullen. Nej, men det jag menar är att dels tror jag så här, det är många filmer som är pedagogiska nu för tiden.
Ja, men för man, jag tror att men det vi har pratat om, att den här publiken som är 20 plus, de är väldigt bokstavliga. Det är ju liksom Åsa Nisse eller Jokkmokks Jokke liksom humor. Eller liksom tydligheter i liksom all kontext, att man hela tiden måste. Vi pratade om det i podden tidigare också, att så här, det är en väldigt bildlig generation.
Ja.
Det vi ser, det måste vi förstå, annars blir det som ligger mellan registren, det är för svårt att hantera.
Det är mycket buskis.
Mycket buskis. Men det här var ju inte buskis.
Nej.
Eller på gränsen ibland.
Ja, men det är det jag menar. Att allting, ja, men ta dumma de här gamla filmerna med Jim Carrey. Det är ju liksom också hela tiden på vägen att bli buskis. Men det är ju intelligent buskis, vilket gör att man kan garva med och inte åt. Men det som jag tyckte var så fascinerande var just det där som du menar. Att man säger, gud, det här har jag faktiskt inte sett förut. Och det kanske är för att vi har blivit äldre, eller också är att liksom allting är så likriktat. Men fan vad det är uppfriskande när någon på ett smart sätt kan göra prutt- och kräkshumor.
utan att det liksom blir buskis.
Ja.
För han är liksom hela tiden på liksom rätt sida, kan man säga så.
Mm, mm.
Det går liksom aldrig över. Alltså jag kände mer med den här kvinnan liksom då under en stormscen på den här jotten, en rik opererad ryska, liksom far omkring på liksom mahognygolvet i sin egen avföring och kräks liksom, och liksom den är så brutal, den scenen, men den är ändå så jävla på rätt sida. Mm. Alla kan känna igen sig i den känslan, du vet, man är riktigt jävla sjösjuk eller sjuk i kräkis eller whatever, att det bara liksom gungar och snurrar, och man förstår i det scenariot. Jag älskar ju valet man har placerat det här kammarspelet på, för det är ju trots allt ett kammarspel.
Mm. En lyxjot.
Ja.
A Russian capitalist. And an American communist.
On a $250 million luxury yacht.
The ship is going under.
Men jag tycker också att det som gör den där serien så fascinerande är också att han bara drar ut på den och drar ut på den. Det är ungefär, man kunde säga så här, hon var ett vackert lik. Hon är så superopererad, kroppen är superopererad. Hon ser nästan till marmorerad ut. Vad kan hon vara, 60 plus?
Absolut.
Och så ligger hon där då bara liksom, hon liksom som en jävla ål, bara glider runt fram och tillbaka samtidigt som hon skiter ner sig och spyr. Och han har ju liksom inte sparat på så här prutt ur bajshåla när bilder heller.
Nej, 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 nej.
Nej, jag skulle beskriva det här för barnen och de blev ju så peppade, så vi måste gå och se den där filmen. För ja, men det är faktiskt någonting som jag aldrig tidigare har sett.
Nej, men det är ju det. Alltså, det som jag tycker var så coolt är att, alltså, som idag är man ju så utbildad i media på alla sätt och vis.
Mm.
Så du kan ju nästan alltid sitta och beräkna var saker och ting är på väg någonstans.
Mm.
Men här har du faktiskt ingen aning om vad den här, nästa scen ska ta vägen.
Mm.
Hela liksom, filmen börjar ju med ett scenario på en restaurang där ett par sitter och äter middag och liksom, hon tjänar betydligt mer än honom, men det är alltid han som åker på att betala notan. Mm. Och till sist så väljer han att liksom ta upp det här med henne och det blir otroligt obekväm stämning. Och hon tycker ju liksom att, så här, att hon är feminist, men samtidigt när det passar henne så vill hon inte vara feminist. Då ska han vara liksom en gentleman. Och om det här liksom könsmaktsordningen och liksom, vad ska jag säga, strukturen runt pengar är ju väldigt intressant i par. Det finns ju ingenting som är så plågsamt att prata om.
Nej, och jag tycker att de gör det så bra, för att man kan känna igen sig att å ena sidan, men å andra sidan. Och hon är så tydlig i det att hon tycker som, jag känner pengar, jag är cool, liksom, jag köpte den där skjortan till dig. Hur som helst så blir det här värsta scenen. Och just det med pengar är ju fortfarande, sex kan man ju prata om, otrohet och krig och fan hans moster. Men hur man ska bete sig runt pengar, det är svårt. Och det här är ju en autentisk scen ur Rubens egna liv, som vi har berättat om innan, när han precis hade träffat sin nuvarande fru. Och de hade liksom pratat om innan de gick till restaurangen. Han sa så här, ikväll vill jag att du betalar. Ja, jag fattar. Så här, inte för att jag inte har pengar, men för att jag tycker att det känns bra. Liksom. Ja, men så här, I want to be a modern man, kepsen. Typ.
Mm.
Och sen när notan kom in så tittade hon ändå instinktivt bort. Och när han liksom tittar på henne och lite så här pockande så här, ja, vi bestämde väl nu att du skulle betala. Då kollar hon på notan, precis som tjejen i filmen. Och så skjuter hon över den tillbaka och låtsas som att det regnar. Och då tar ju han den.
Mm.
Och sen blir det liksom ett jävla liv och hon går upp på sitt rum och är så här sura. Tycker att han är en snålis.
Jag var med ungefär exakt samma situation, fast på en parmiddag med Joel.
Har du?
Ja, när vi, i början när vi träffades så var vi ute och käkade middag med två par. De känner mig sedan tidigare, men de har inte träffat Joel. Och jag sitter under hela den här middagen och försöker övertyga sällskapet på något sätt om att han inte är en toyboy, vilket de har inställningen med. Det här är ju rätt nytt i vår relation. Liksom. Och, ja, jag känner att jag precis har liksom vunnit över dem. Så här. Och sen kommer då notan in på bordet.
Nej, vad jobbigt.
Ja, och då tar ju männen då i sällskapet fram sina liksom svarta Amex-kort. Och Joel sitter där och väntar på att jag ska betala. Och allt jag har liksom jobbat upp i förtroende och liksom fått dem att så här, fan, där är en bra kille. Det liksom raseras ju i det här scenariot. Jag får ju ta fram mitt kort då och betala. Och efter vi går hem så säger jag bara så här, vad fan kunde du inte ta upp kortet och betala för? Jag har suttit och kämpat för din jävla heder under hela den här middagen. Varför kunde du inte ta upp kortet? Han svarar, men det är ju viktigt för dig att vara en stark och självständig kvinna.
Nej, men för fan vilken dålig.
Alltså, det var en sån dealbreaker.
Mm.
För att så här, han har ju rätt i sak. Men han har också fel i sak.
Mm.
Alltså, det är ju jävligt laddat med pengar.
Så jävla intressant det där. Jag har ju liksom, med mina vänner så har jag inga problem. Då tycker jag så här, men man kan betala, man kan turas om någon har lite sämre betalt. Men med mina snubbar, då är det så här, som att jag redan från början är så här, okej, jag är medberoende, jag kan inte bli mer medberoende. Jag måste liksom statuera exempel så att de inte har någon upp på mig. Liksom. Jag tycker att det är så svårt att någon annan ska betala. Men så hamnar man i en viss kontext.
Mm.
Och då är det som att liksom Östermalmsbrackan klimpar omkring med Gucci-ringarna skvalpar och så här, då kan man vara så här, ja, men varför ska inte de betala, de som har så himla mycket stålar?
Precis.
Och du och jag har ju en gemensam kompis, vi kan kalla honom Mr. N. Och han, ja, men han är lite så här, det kommer in lite pengar ibland och ibland gör inte det. Och det kan gå ganska långt mellan varmen. Han har en liksom snorrik polare. Alltså då menar vi miljardär.
Mm.
Och han är så här livets glada dag, lite äldre. Jag tycker så här, men vadå? Min 40-åriga polare är så här, det är väl roligt att hänga med honom. Så han hör väl av sig någon gång i månaden och undrar om de ska gå ut på krogen. Och då säger alltid vår kompis då så här, ja, men då bestämmer vi innan nu då. Om du vill fläska på, vilket du brukar, då behöver vi inte liksom hålla på och sitta, utan då betalar du.
Mm.
Att bara få det så uttalat. För vi har ju också liksom kompisar med väldigt mycket pengar. Liksom.
Mm.
Och den stressen det kan bli när det inte är uttalat, den är 1000 gånger värre än att man säger så här, vet du, jag tar bara en pasta och så kan vi dela på en flera vin.
Den här är min värsta, för att så här, om man nu är ett gäng, jag kommer ihåg att vi var ett jättestort sällskap, det här är jättemånga år sedan, med liksom en sån här superriking, och det fläskas på, det tas in liksom helrör på helrör, det tas in mat, och själv har jag då suttit på mitt hörn och snålat för att jag vill inte liksom, jag har inte råd.
Nej, att, men det går, alltså en nota kan ju gå på 15 papp.
Ja, liksom ännu sekund, mer.
Ja.
Ja. Och det tas in kaviar, och du vet, jag bara känner så här, börjar svetten lacka. Jag måste typ nästan avvika innan middagen är klar, för att så här, jag har inte täckning på mitt kort för det här.
Det är det jag menar, man har ju inte ens täckning.
Nej, och då sitter jag och snålar och dricker något litet glas vin där och kan käka lite nötter liksom. Och egentligen vrålhungrig och vill ju bara äta såklart. Och sen så kommer notan in så här, vi splittar lika va, allihopa. Jag vill säga 5000 spänn.
Nej, men gjorde du det?
Ja, men vad fan ska jag göra i den situationen? Ska jag säga så här, ursäkta, jag åt bara nötter och drack ett vin. Då blir det ju så här, jag får ju skylla mig självläge.
Ja, alltså grejen att jag är också så här...
Jag var alldeles för ung. Idag jag hade fattar. Jag nog sagt till. Men då var jag så här, fuck. Jag var i beroende situation till de här människorna, för det var jobbrelaterat. Mm.
Men det är också väldigt intressant hur liksom partyhatten så här skuttar på när man har lite bra. Mm. När det sitter lite pengar på kontot. Och det här var jag också med om bara för några månader sedan. Vi skulle gå ut ett gäng tjejer. Och jag hade sagt så här, nu liksom, jag kan inte, det var ju svindyr, vi skulle gå på show och sova på hotell. Och jag sa, jag kan liksom inte fläska på. Det kan inte kosta liksom, ja... Lalala. Och sen skulle du beställa vin, och då blir liksom att det ändå ska liksom beställas när man redan har tagit, du vet, en liten grögg, ett par glas champagne, så vi är inte vinkännare.
Nej, men varför ska alltid någon då dra det blir på det där dyraste vinet? Ja. Så här, ingen bryr sig efter klockan 11.
Nej.
Vi känner inga smaker längre. Vi är bedövade i munnen av alkohol.
Precis, och ändå så här, men jag tycker, och så kommer notan in, så är det liksom, ja, men 3 gånger så mycket, för att man skulle ha en flarra vin som gick loss på så här, 2 glada loppor istället för så här, dagens liv framöver, som man ändå inte liksom känner skillnad på. Och det finns ju en nonchalans i det här samhället.
Mm, verkligen.
Mot människor som liksom inte vill eller kan spendera, tycker jag. Och nu pratar jag såklart liksom att alla, man behöver ju inte gå på Sturekompaniet eller liksom sitta på Rish, jag fattar det. Men jag tycker överlag att det finns så här, vadå, om du är med i leken får leken tåla, så här, ha det bra typ.
Ja, men det där, den där attityden är så jävla förminskande. Mm. Och så blir det alltid så här, hon vill alltid splitta notan, tjejen liksom. Mm. Det där tycker jag inte liksom, jag var ute nu i helgen med några tjejkompisar och där var det liksom inget knussel. De som åt, de betalade för det de åt.
Jag älskar sånt.
Och de, det var bara tydligheten liksom. Och då känner ju ingen sig lurad.
Nej. Sen ibland kan det vara på en nivå när man säger så här, jaha, alla tog liksom en drink för 100 kronor, du tog ett glas vin för 80 kronor och liksom, det finns ju alltid en. There's always one. Och det kan man ju göra mig så galen så att jag kan gå därifrån.
Ja.
Men man måste ändå visa respekt för det också, att vissa människor, även fast de har pengar, de vill inte att spendera, de tycker det är onödigt.
Mm.
Så att det är liksom superkänsligt, men jag tycker Ruben säger då att när de väl liksom på något sätt lyckades spräcka de där barriärerna, för han sa så, det handlar ju bara om att ni utnyttjar er skönhet.
Mm.
Nej, det är inte alls, det har inte med det att göra. Allt har med det att göra. Det är därför alla pratar om det sexuella kapitalet. Om man säger, ingen som bjuder mig på drink längre. För att man vet att när man har det sexuella och det unga kapitalet, då behöver man inte betala.
Nej.
Precis. Kan vi gå tillbaka nu till efterfesten?
Vi kan gå fram till efterfesten.
Ja,
vi vill ju inte spoila filmen. Vi vill ju verkligen att alla ska se den här filmen. Och det, vi är inte betalade på något sätt av att folk ska gå på den här filmen. Vi är bara otroligt, otroligt lyckliga efter den här filmupplevelsen.
Jag var liksom lycklig hela kvällen och dagen efter. Och jag var så här, gå och se den. Och en kompis till mig smsade mig igår. Hon var så här, jag ska gå och se den idag igen.
Ja.
Hon var liksom helt knockad.
Joel ville få med mig. Jag var så här, jag vet inte om jag är redo än.
Nej, det är inte jag heller. Men det som är också att man blir påverkad av den personkult som faktiskt finns kring Ruben. Han har ju på något sätt liksom blivit en cool Bergman.
Ja, men han är ju egentligen vad Bergman var liksom på 50-talet när han hängde med Palme och var med in i klicken av människor. Alltså det var ju liksom Harry Schein, alltså det var ju liksom en stor liksom pulserande klick runt Bergman. Mm. Och man upplever ju att det här är liksom den nya tidens filmtid. Så att så här, men vi pratade ju om det i förra podden, att allting upprepar sig själv på något sätt. Liksom. Cykliskt, och jag skulle säga att vi är precis där just nu. Liksom.
Minus Bergmans liksom narcissism, svartsjuka och liksom patetiska kvinnosyn, tycker jag. Eller, vad vet vi?
Vad vet vi?
Vad vet vi? Hur som helst, det var ju efterfest sen.
Ja, jag smet ju hem, jag hade ju barnen.
Det var tur att du hade kvar mig då på efterfesten.
Ja, vilken tur att jag hade min utsända reporter där.
Det hade du. Jag fakturerade extra förtigt. Nej, men jag var ju där med min kompis Ninni och min kompis Frida som är filmproducent, och hennes brorsa, min gamla kompis Johan Jonasson. Han spelar ju Marco.
Ja, precis. Du älskar att berätta det.
Nej, men för att det var så, jag måste bara berätta att det var så roligt. Dels känner han ju Ruben.
Ja.
Och liksom, men dels så den bassen som det är kring den figuren hos ungdomar.
Mm.
Hej Marco! Alla så tonårskillar bara skrek efter honom. Marco, kolla hit!
Såklart.
Han liksom coolaste katten i stan. Men då blir det så här, då var vi kvar där på Rigoletto och det var extremt mycket filmmänniskor. Ibland så känns det som att kanske de som anordnade vill blanda upp med lite, ja, influencers kanske och vanligt folk lite, men nu var det liksom bara film. Och alla ville liksom stå på scenen, även efteråt.
Få en piece av Ruben.
Ja, men då hände ju det som jag kanske aldrig trott ska hända.
Vadå?
Han som jag typ har velat lega med sen jag var 90-tal.
Velat lega med?
Velat. Nej, men alltså, jag tycker att han har varit så het och så speciell och så bra skådis. Jag har alltid tyckt så här, det där är mitt frikort. Tillsammans med några till i och för sig. Michael Ruffalo heter det.
Det finns ju några.
Ja. Nej, men Woody Harrelson.
Ja. Jag är inte med dig alls på den.
Nej. Men vet du vilken film han slog igenom i? Eller vilken serie?
Serie?
Ja.
Det är typ något så här huset fullt, håller jag på att säga. Jag vet att jag har hört det här. Alltså någon så här super, verkligen, all American sitcom. Och sen så gjorde han liksom sin stora debut.
Cheers!
Ja!
Han var liksom med där. För er som inte nu vet så var Cheers det,
ja, precis.
Nu måste vi ändå till de skål. Första skål, ja.
Det är den första, där Filip och Fredrik refererar ju alltid till skåls. Ja. Skåls. Till skål. Men den, Cheers.
Men den är ju rolig. Det, liksom, det måste vara den billigaste produktionen i amerikansk historia. De var ju bara nere på då en lossad bar, en trappa ner in the underground.
Typ. Ja, men Boston bar.
Precis.
Liksom. Och det var polisen och det var hans barchefen och det var söta tjejen, det var servitrisen.
Ja.
Alltså, när man lyssnar på Billy Joel-låten Piano Man, ja, då tänker jag ofta på Cheers. Ja. Utan någon annan. Ja. Kan jag spela den lite grann kanske?
It's 9 o'clock. Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came.
Ja, väldigt allmänmänskligt beteende i alla fall på Cheers, eller skål. Ja, allt som liksom händer, fast ja. Det kanske inte skulle, jag vet inte om det skulle flyga idag.
Jag tror att om jag skulle kolla på ett avsnitt av Cheers idag, då hade jag kanske sagt att den inte hade åldrats med säkerhet.
Men sen kom ju kultfilmen som jag och Lillåsa blev helt besatt av.
Vem blev inte besatt utav den?
Mm. Natural Born Killers.
Just det. Lucky one. Eeny, meeny, miny, moe. Catch a redneck by its toe. If he hollers, let him go. Eeny, meeny, miny, moe. My mama told me to pick the best one, and you are it. Då spelar i alla fall Wood Harrelson pojkvän till Juliette Lewis, och jag tyckte han var så snygg. Och sen kom man ju även i den här filmen med Demi Moore där de har så dolt med pengar och Robert Redford köper henne för $1 million för henne. Den har liksom kommit lite skymundan bakom Pretty Woman, för den här är ju faktiskt väldigt så här. Den är ju väldigt, alltså det är ju väldigt mycket maktstruktur, ekonomi kopplat till hierarki och så vidare.
Men han är då på efterfesten.
Hur känns det?
Det känns uppiggande. Och Frida då och Johan går ju fram till honom och ska ta bilder hit och dit, och jag är med där. Men jag bara känner så här, nej, jag får stå kvar här. Jag vill inte ha det på bild.
Förfallet.
Att jag inte längre lever på 90-talet och att han är 61. Ja, men lite farfars.
Han ser ut som liksom, han har ju också den här, han är väldigt små drag.
Ja, och med tiden blir det ingenting.
Med tiden ser man tillbaka ut som en bebis igen.
Ja, han har lite så här hidden faith, han är jättebebis i salongen.
Och så har han ju också rätt korta tänder. Så han får ju liksom lite det här delfinleendet. Det var hemskt.
Ja, förlåt.
Men du förstår vad jag menar. Ja. Alltså det blir mycket, alltså det blir väldigt bebisgulligt.
Precis.
Han är gullig liksom. Han är inte sexig.
Också lite glansig. Ja, men av olika orsaker. Så lite så här en hal, lite övergödd delfin som klappar omkring. Och så tänkte jag, åh vad gullig. Men då tänkte jag så här, nej, man ska inte se såna där snubbar. Man ska inte se dem i verkligheten.
Nej, man ska
de ska vara där på liksom vita duken. Och då var det så här, jaha. Men det var som att han tog ner lite galastämningen. När han det var inte hans fel, men då tänker jag så här, att män är bäst på bio.
Det är väl oftast ett uttryck, så att män är bäst på bio.
Ja, men ja. Och sen gick vi vidare på ännu en efterfest på Skalateatern som Henrik Dorsin, han är delägaren. Och jag måste säga Henrik Dorsin, han har ju en av huvudrollerna. Jag var lite så här, undrar hur det där går om han ska köra en kuplett i bakgrunden, men med den äran alltså.
Verkligen.
En riktigt bra roll, typ lite så här incel som hade blivit dumpad av någon tjej och så här. Tacksamhetens 2000-tals man säger, för då ville ni prata med mig? Åh, så snällt, vill ni ha en Rolex? Det var väldigt, väldigt roligt. Och ja, men och där gick han också omkring och jag försökte liksom hela tiden vända bort blicken. Jag ville liksom inte. Så nu försöker jag jobba tillbaka.
Vadå, du blev generad av Henrik Dorsin?
Nej, Woody.
Jaha, Woody.
Jag ville liksom inte att farfar skulle gå på efterfesten. Jag ville att farfar skulle gå hem och sova.
För du skulle bli distraherad i din liksom upplevelse av honom då. Ja. Vad väckte det för känslor? Varför blev det så jobbigt då?
Jag vet inte. Dels handlar det väl liksom om ens egen dödlighet på något sätt. Att så här, ja, om han ser ut så där, då kan inte jag se ut så där. Som Juliette Lewis 91 liksom. Och dels handlar det om att så här, det finns ju någon sorg i när väldigt snygga eller sexiga människor blir äldre. Liksom jag erkänner det.
Mm.
Ja, det är så här, ja, men som Marilyn Monroe, hon är ju för evigt ung då, men det finns ju en anledning till att så här, Garbo höll sig undan de sista 20 åren av sitt liv. Att så här, när man har varit så där ikoniskt vacker.
Men det kan du väl inte säga att Woody Harrelson har varit.
Nej, det är sant. För mig var han det.
Det är bara i ditt huvud.
Nej, men det vet, jag tror att det är det. Så att män som inte är tvålfagra, män som inte är Richard Gere eller, liksom, eller Robert Redford, utan har den där lite quirky sexiness. Och sen blir de gamla, då är det bara quirky kvar.
Mm.
Och det blir så tydligt, förstår du? Man kan inte liksom vila mot sina vackra lagrar. Liksom. Jag kan ju fortfarande titta på Richard Gere och känna så här. Okej, det är grått, det är lite gammalt, men det är still sexy.
Ja, det är ju inte Brad Pitt som står där liksom.
Nej, nej, så det var så det här var ju en liten liksom, ni vet, jag tänker på när Pelle Pelikan, vad heter han, den serien med en liten hatt så här.
Palle Kuling. Det var så roligt, för jag tog en, efter vi gjorde det här avsnittet om min stora kärlek på Vargön. Var ju tvungen att googla honom.
Men alla har kanske inte lyssnat på den här podden.
Jo, vi förutsätter allt. Alla har lyssnat på den här podden.
Det var Anitas stora kärlek under högstadiet. Marinbiolog var han? Nej, det var han inte.
Han var fältbiolog.
Han var fältbiolog. Han var ju riktigt het. Och sen googlade du upp honom och skickade
över
till mig.
Jag var ju tvungen, för han har ett specifikt namn.
Såklart!
Ja, och då kan jag säga att då får man också lite panik.
Ja.
Att så här, du vet, man har en bild av så här, en prins Valiant liksom, med perfekta blonda lockar, stora mörka vackra ögonbryn och blå ögon som så här, lyser liksom. Och så fick man se honom idag och då kan vi bara liksom, konstatera att så här, det blir liksom en genant, alltså det blir sekundär skamkänsla till sig själv på något sätt. Förstår du vad jag menar? Att man så här, skäms att han inte har åldrats som jag hoppades på.
Ja, för han var att han fortfarande ju inte, ser ut som 18.
Han var ju inte så vacker längre. Och då kände jag skam för att jag hade varit så kär i honom.
På någon Jaha, men du kände inte skam för att du kände så här, fan vad ytlig är.
Absolut inte, inte det minsta. Bara så här, okay, det okay. Första som kommer över en när liksom Google-bilden svarar på andra sidan, och man vill liksom hoppa ett halvt steg tillbaka och bara känner så här, wow, shit. Var det honom jag var så betuttad i? Han såg inte alls ut som jag minns honom så tydlig i mitt inre. Men han såg ju förmodligen ut. Var,
ja, men jag tyckte han såg bra ut.
Ja. Nej, ja, men han såg ju bra ut. Ja. Men du förstår, den bilden, det är så jävla chockerande ibland. När man liksom inte är beredd på det. Samtidigt så träffade jag liksom min kompis Andreas, barndomskompis från Örebro liksom. Och när jag tittar på honom så är det ju som att han fortfarande är liksom den quirky 17-åringen. Liksom bara att han har fått lite, ibland får jag nästan reagera och titta på honom lite extra. För jag säger att han har fått lite rynkor och grejer. Men det är fortfarande 17-åringen som står framför mig. Under tiden mannen på bilden på Google och inte alls var den där 18-åringen som jag var så kär i.
Du vet att vi har den helige grals exemplet på ett fatalt misstag som jag gjorde när jag googlade en viss person.
Vadå?
Du vet vad jag menar.
Vad menar jag?
Stora kärlek från Tyskland.
Är vi där och harvar igen?
Nej, men
vad heter han nu igen?
Andy Laufer.
Hur kan jag ha glömt?
Du är världens bästa namn. Jag måste skriva en film som heter Andy Laufer. Det är så här Kaufman, det är typ alla genier i en. Andy Laufer.
Ja, det var ju inte en rolig googling. Det
kan
vi båda konstatera.
Det var mycket beklämmande gång. Men grejen är att så här, det är samma sak där. Det är så mycket som gör mannen, miljön. Alltså någon som är surfare, salt i håret, knallbrun, de här blåa ögonen, den liksom käken. Och helt plötsligt så var det liksom, det här stora rufsiga håret var ju en liten kammad flint. Och som du pratade om där med tunna drag.
Ja.
det liksom blir lite utfrätt.
Ja, precis. De bara smälter ihop.
Gud, förlåt oss idag. Förlåt oss. Men det var så här... Vet du, jag ångrar så mycket. För när jag hittade mina gamla bilder som när jag rensade i helgen, då var jag så här... I see you in the summer. I will come and visit you in Stockholm. Love, miss you, Andy. Och då är det någon bild när han säger på dreadlock som en liten skjorta i Tyskland. Då är det så här... Nej, nej, du kommer inte hit. Vi kommer aldrig mer ses. Du ska komma i din lilla... Fiat Cinquecento och liksom neddragen surfkläder, du vet, när man bara ser bringan så där och liksom lite salt och komma lite sent på kvällen så här, oh sorry, I fell asleep.
Oh, oj, du är en fransman helt plötsligt, men det är okej.
Okay. Yeah, yeah, I take them all, I'm French. Nej, men du vet, så här, du vet den här ungdomliga lyckan, ja, när man ser någon som man inte tror ska komma, som man är så, här, så betuttad i, och så bara, men jag måste kunna prata tyska. Ja, du, I fell asleep. Oh, you're still here.
Jag det tror ju, alla har zoomat ut nu.
Ja, det här var ju en storhetstid också för det var ju, Arnold Schwarzenegger var ju väldigt stor där, så att jag fick ju mycket flashes och tyckte att det var jobbigt när han pratade. Men när han inte pratade. Helvete. Och då var jag tvungen att googla honom. För att, varför googlade jag honom? Just det, jag skulle ett tv-program.
Nej, men det hängde ju ihop med när vi gjorde våran show.
Just. Att
vi skulle ta fram våra gamla så här, frikort som sen inte hade åldrats bra. Så att det är ju en stående punkt i den här poddens repertoar.
Och vet du varför jag kan sitta och prata så här?
Nej. Den
enda anledningen till att jag kan sitta och prata är att jag vet att det sitter några snubbar och pratar på exakt samma sätt som oss.
Ja, gud, ja.
Gud. Jag såg henne nu, en så här, gud, så här, tant, så här, fembarnsmorsa, så här, lite grått hår och så här, fan. Eller?
Ja, ja, absolut. Så någon säger så här, gud, hon blev så jävla tjock.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men det som hade varit intressant, för att bions nästa steg för att den ska överhuvudtaget klara någon form av överlevnad, det är ju att applicera doft. Det har ju provats lite under
just
vissa salonger.
Yeah.
Sådana grejer. Tänk då att få de här dofterna exempelvis som är på de här mardrömssekvensen när då båten... Ja, den har väl förlist vid det här laget.
Ja.
Och den bara liksom står och snurrar runt på ett stormigt hav. Och folk kräks och bajsar åt höger och vänster. Tänk att få de dofterna autentiskt in i biosalongen. För än så länge kan ju vi klara av sådana scener för att vi är skyddade från stanken. Men om vi inte hade varit det, vad hade upplevelsen varit då? Hade vi rusat ut ur salongen eller vad hade vi gjort?
Ja, jag tror faktiskt det.
Ja.
Alltså... Vi i den här moderna världen, vi privilegierade satar, hur ofta känner vi och dör det längre?
Aldrig.
Det kan ju vara så här, okej, man känner sig, gud, ska vitlägga golv, jag har inte borstat tänderna, så här, gud, förlåt mig, så här, dålig andedräkt. Eller om någon luktar svett, eller om något barn har spytt. Men det är liksom, man håller sig undan när människors liksom extrementer dyker upp. Så är det ju bara. Och minst till att doft är bara så, nej men gud, som jag till barnen säger, du luktar lök. Alltså jag får ju nästan panik när någon luktar svett hemma hos mig. Liksom.
Och du har också 5 män.
Precis. Så att, men sen så har jag insett någonting som har kommit i efterdyningen av corona och elkrisen. Man är hemma lite mer. Nu hade vår diskmaskin gått sönder för att Ossian skulle pilla lite på någon grej som han tyckte inte verkade så bra. Och då tar det ju längre tid att få. Så att nu har vi liksom handdiskat då i 10 dagar. Och som igår då, när man gör liksom soppa, fläskfilé, gryta, någon kaka, bla bla, då är det så här 600 items. Och så skulle någon annan diska, så kom man upp morse, så var det ingen som hade gjort det.
Nej.
Och då är det ju direkt. Det är lite flugor. Ja, det är lite flugor och lite tidigt. Och sen så igår kväll så sa jag så här, ni kan inte hålla på och duscha 2 gånger per dag. Alltså det går inte. Ni får bara liksom, ni får duscha varannan dag eller någonting, eller snabbare. Ni kan inte stå i typ, du vet, Ossian så här 25 minuter. Och så säger Mattias så här, gud, jag har inte duschat. Men gud, jag har inte duschat på 5 dagar. Jag bara, nej men gud, inte jag heller. Men luktar jag illa? För jag började känna så att det började lukta svett. Så uh-huh. Gammal ingrodd. Men luktar jag, det här säger mina pojkar då. De vill att jag ska lukta under deras arm. Vilken gräns det är på. Jag bara, gränsen är övertydlig. Den säger, gränsen är en rutten lök. Jag behöver inte liksom lukta under din arm. Och så ska du gå och lägga sig och säga, godnatt. Jag bara, nej. Löken kommer inte ligga i löksängen, utan så här, du går upp och duschar. Och säg vad man vill, men alltså, min far och rakt nedstigande led, mina män, är liksom duschnymfomaner. Alltså de är besatta, det är det enda de ska göra, duscha. Även fast de har duschat genom Nikolaus, så ska de upp, det är någon väckelsegrej, tror jag. Så här, nu är vi på gång, nu är vi fräscht.
Det är ju det franska, att man duschar på kvällen då. Innan man går och lägger sig, för att man ska vara fräsch till man har sex.
Aha, det gillar jag. Då blir håret också lite luffelelle. Ja. Så då kände jag, det var nog första gången som jag kände ens att han luktade. Och så skrev jag det på Instagram, och det var flera som var så här, vill du? Då skrev jag så här, det luktade som så här 1600-talet i Gamla stan.
Precis.
Och då var det flera som sa, det gör det här hemma också. Jag precis snackade med tonåringen hit och dit. Och då var jag ju tvungen att googla lite.
Mm.
Mm, och då googlade jag 1600-talet i Gamla stan.
Mm.
Och då har man ju Peppe Englund i vanlig ordning upp. Liksom.
Alltså, det är en otrolig text.
Det är en otrolig text som han har skrivit. Och, ja.
För att det är ju väldigt relevant. Hur luktade det förr i tiden? Stank folk jättemycket? Eller var man liksom immun doft ifall alla luktade lika mycket?
Ja, det vet vi ju inte.
Ja, men tydligen enligt honom då, så var det ju 1200-talet var ju en renlig tid.
1200-1300-talet.
Ja, och sen kom ju då kristendomen in, och då började man bli lort igen, och människor, och sen kom ju liksom att städerna skapades och folk bodde trängre, och med det så kom
fanns
ju
ingen sophantering.
Nej, fanns ingen sophantering. Stanken kom med människor och städerna och liksom.
Men i Gamla stan så hällde man ju bara ut soporna från övre våningen, så gick det grisar och bunkar, så att liksom.
Alltså, du vet att den högklackade skon, den kom ju från den tiden för att du inte skulle behöva ta del av det du gick på gatorna.
Helt sjukt. Men jag tycker också det är intressant att säga, om man tar Frankrike, de hade alltså 1600 allmänna badinrättningar när Louis de Quatorze dök upp, som var livrädd för vatten.
Ja, men gud, han blir sjuk första gången han badar i sitt liv. Och sen så andra gången han badar, så är det en stor liksom procedur runt omkring det här. Men han är nästan inte doppa klart kroppen, för att då får han någon form av blodtrycksfall. Och då får han avbryta det här badet.
Men tänk så här, bara krama och ligga sked med typ någon som inte har liksom badat eller duschat på åratal. Det är så här, lägg mig hellre i en stor dynghög och så kan jag gosa där. Och andedräkterna, du vet, de hade ont i tänderna. Du vet ju själv när man har ett hål i tanden. Man bara så här, och noppeduni, det måste vara liksom flänsosfest över hela Versailles. Nej, ska vi bara inte tänka på det kanske?
Ja, men jag tycker det är så intressant med boken Parfymen, som är för övrigt helt otrolig. Om man inte har läst den, så gör det.
Jag ska läsa om den.
Ja, den är ju
Patrick Süskind.
Ja, och den här karaktären då, parfymeraren, som liksom inte har någon doft.
Genialisk idé.
Och där alla liksom stinker och luktar åt olika håll. Och han har också fått en näsa som man känner doft väldigt tydligt. Det är därför han blir parfymör. Och då har han insett att de som doftar godast är oskulder.
The virgins.
Och hur kan man spara denna doft? Ja, ni får helt enkelt läsa boken så, eller se filmen, så kommer ni förstå innehållet. Men jag var ju så chockad i början när jag träffade Joel, för att han har ingen doft. Alltså, det finns ingen som doftar mindre än...
Han är doftlig. Han är parfymen.
Han är parfymen.
Men det är väl en autistgrej att man inte doftar. förlåt. Usch, jag vet inte vad jag är på för humör idag. Ni får förlåta mig, jag är inte en god människa. Jag är en solen av fläckar.
Oj, oj, oj.
Nej, men vissa människor doftar ju mycket, mycket mindre.
Han har liksom ingen doft. Och du vet, jag kan ju nästan bli så här, gå igång på honom när jag känner att han kommer från gymmet och luktar minimalt med svett.
Ja, men den där lilla liksom, den där lilla manssvetten är ju äggande.
Ja, men alltså det är ju testosteron i den, så det är klart att det skapar någonting hos oss kvinnor. Och vi väljer ju våra partners genom ett enda ställe på kroppen. Vet du vad det är?
Näsan.
Precis bredvid näsan. Här sitter nämligen små doftreceptorer. Och upplever vi då att våran partner doftar gott där, då är det en bra match.
Mm. Men jag vet inte, jag måste ju gå och kolla min näsa, för jag tycker inte jag känner någon dofter längre. Men det där är ganska intressant. Vissa människor som sprutar på sig parfym i början av kvällen och doftar hela kvällen.
Mm.
Och jag tycker så här, när jag tar min parfym en timme senare så har det sjunkit in i huden.
Det men det är bara för att man själv har blivit immun doften.
Kan inte bero på att jag är så torr?
Säkert, men det kan vi prata om någon annan gång. Men det är väldigt spännande med människor som luktar så lite. Jag luktar ju uppenbarligen mer. Han tycker att jag luktar som en kär, säger jag. Vilket är otroligt oskärmigt. Men vi känner sig som en äcklig människa.
Men gud, det är så här, parfymen möter typ... Jag tycker att jag luktar svett
när jag bör lukta svett.
Nej, jag har aldrig känt att du luktar svett.
Eller hur?
Nej.
Jag är ingen
han tycker
att
du luktar som en kär.
Han tycker att jag luktar som en kär, för han luktar ju ingenting.
Nej, det är ombytta roller.
Det är så roligt.
Det luktar hans bajs.
Sluta häng ut.
Men du berättade ju en liten historia för mig också. Du har ju varit i London.
Ja, precis.
Din klimatbov.
Tyst. Jag var i London på under 20 timmar, eller knappt 20 timmar, och var på Louis CK. Jag missade, han hade ju liksom ett gig här. Du vet att jag älskar ju honom.
Jag vet, älskling.
Ja, och jag har ju sett allt som går att se med honom. Även det han släppte på egen kanal under, eller efter MeToo.
Bannen, förbannelsen.
Ja, exakt.
The banner. Ja.
Och nu har han ju då släppt en ny show med helt nytt material.
Okay.
Som var spelades på Wembley, alltså en utav sidoarenorna. Och jag fick biljett och skulle överraska Joel med så här, surprise, vi ska åka till London, du vet så där. Kolla på Louis CK. Då var han så här, jag hade ju tänkt att köpa det här åt dig i födelsedagspresent, men jag är ju på konferens då. Det var därför jag inte köpte den åt dig.
Du kunde inte... Saved by the bell.
Jag bara, jaha. Så då tog jag med min kompis.
Du vill ju vara en självständig kvinna, så då kan ju du betala.
Så jag tog med min kompis Elaf Ali, som har gästat den här podden vid något tillfälle. Och åkte över helt enkelt. Och jag tycker att han har ju, det Louis CK har, det är ju en briljans av en betraktelsehumor. Hur han lyckas, eller vad ska jag kalla för, associations- och betraktelsehumor. Sen tror jag att han, på riktigt att han har en tvångstanke att han måste prata liksom om onani och sex.
Han gjorde det?
Ja, det kom liksom en passage på en kvart som bara handlade om det igen. Och då bara kände jag så här, du behöver inte det här.
Nej.
Men så tänker jag att han måste göra det tvångsmässigt. För det tog liksom ner betyget.
Såklart.
Allting var liksom perfekt och sjukt roligt. Jag satt och skrattade oavbrutet. Men så bara kom det där igen. Och så bara kände jag så här, fan, behöver du verkligen snacka om det här? Är det ett för att så här, rättfärdiga att nu får jag göra det? Och det är fuck you för som ni som har cancelat mig. Eller är det för att han måste? Och jag tror att det är för att han måste.
Det handlar ingenting om att rentvå sig alltså.
Nej, men det är det jag tänkte först. Så här, det här är säkert en så här rentvåningsprocess. Men så tänker jag på så här...
Nej,
det är så många sådana skämt. Sen så tog han upp sitt liksom, anteckningsblock. För folk vinkade ju in honom igen. Eller applåderade in honom igen liksom. Och så har han upp sitt anteckningsblock med massa nya skämt. Och då var det ännu mer så här, ännu sämre liksom, sexskämt. Så, att jag, så här, det tar spjärn från det där. Och jag bara blir så här, varför ingen som kan så här, guida honom och säga så här, släpp dem där, gå vidare. Och då tänker jag, det är klart att det måste finnas sådana människor som säger det till honom. Men han kan inte, han måste ha med dem för att det är som en manisk grej som han
jag
måste
fattar,
säga.
Jag fattar, det är, så här, det är hans grej, det är den, han identifierar sig med den så starkt fortfarande.
Ja, det måste vara...
Det är en sån jävla drift i honom.
Ja, men grejen är det här man inte kan förstå med testosteron och sådana saker. Det är en drift som vi kvinnor aldrig kan ens ge oss på i närheten översätta till egna känslor. Vad det är. Det är det som får en liksom att, det där som får en att knulla och våldta, kriga, allt det där som jag liksom skulle vilja få förklarat för mig hur den driften känns. För jag känner ingenting utav det där. För jag kommer aldrig heller kunna acceptera eller respektera det.
När man är nykär kan man ju känna det. Den, särskilt när man är yngre tycker jag att man är så här, sätt på mig, vi måste ligga, att man, så här, man hamnar i Jag har faktiskt haft den där en gång med ett ex. Att man, så här, man har så mycket sex att man liksom blir... Alltså det blir som en beroende från kallande drog som bara man är i hela tiden.
Jo, fast jag vill översätta den till liksom, varför kan en man mycket enklare mörda i liksom krig? Eller, alltså att de känslorna ligger mycket närmre än.
Men om jag tänker det här som känns väldigt aktuellt nu. Dels att svenska män då tycker att det är så himla fiffigt att ha sex med kvinnor som kommer från Ukraina som kanske inte har något annat val än att komma hit och till andra länder och prostituera sig för att överleva.
Just det.
Att den är liksom, där finns det ingen spärr tycker de, utan då hjälper ju vi till.
Ja just det, då är det ju alltså välgörenhet kopplat med sex.
Precis, och det där tycker jag är så otroligt ovanligt med män, att de kan alltid förklara det med så här.
De älskar att omskriva.
Ja, ja men Paul Roberto är liksom omskrivningarnas expert, att säga, ja men hon såg fräsch ut, ja men då så. Men du vet, det är liksom så otroligt.
Problemet är att jag tror att liksom 90% av alla killar i grunden tänker precis som Paul Roberto. Sen har ju alla fått lära sig den traditionella och pedagogiska vägen att så ska du inte tänka om du har någon form av omvärldsanalys och kan lyssna på kvinnor. Så förstår du att så ska du inte tänka, även fast du tänker så. Men han har ju bara liksom gått då enligt drifterna och också för rättfärdiga drifterna.
Ja, men jag tänker också att i Triangle of Sadness, även om det är nu rynkan i pannan, så visar ju den på ett otroligt pedagogiskt sätt, om vi ska faktiskt ge honom det, hur den här Karpman-triangeln fungerar, att man kan gå från offer till förövare till hjälpare, och att liksom
de att man där springer runt i den här triangeln och
precis
blir liksom fast där.
Ja, och helt plötsligt så är som i filmen då, så tror de som har varit förövarna innan då och hjälparna enligt sig själva, helt plötsligt har de offerrollen och ganska snabbt kan bli övertygad om att jag klarar mig inte själv, någon måste hjälpa mig, jag får bara sitta här och vänta på hjälp. Något som också är väldigt vanligt i relationer där den ena är liksom, trycker ner och säger, hur ska du klara dig själv då? Hur ska du ekonomi? Och liksom, du klarar ju ingenting. Och jag tänker att det kanske också handlar om att män, de är förövare men tycker samtidigt att de är hjälpare, förstår du?
Mm.
Och på något äckligt sätt, och därför rättfärdar de det liksom. Och nu i det här landet, och så här, de har ju tagit vårt land, så nu måste ju vi hämnas. Okej, okay. Men det är ju en så här otroligt gammal, klassisk, traditionellt sätt att så här, man våldtar barnen och kvinnorna i det landet för att dels sätta fiendes avkomma i dem, och dels för att liksom, det är ju ett barbariskt sätt att, vad ska man säga,
ja, men alltså,
visa att vi tar vad fan vi vill liksom. Sen tycker jag också att det är väldigt tydligt i filmen att så här, den som man tror kan rädda eller att man kan få ut någonting av, den kan man ganska lätt också se med helt annat skimmer. Jag tänker till exempel på tyskhororna som de kallades för då. Norska kvinnor som blev kära i tyska officer, eller i alla fall låg med dem, just för att man trodde så starkt att Hitler skulle vinna.
Ja,
man visste så här, skulle han vinna, men då var det ju kört för alla andra, om man då inte var tyskvänlig liksom.
Exakt, och sen blev de, fick de raka av sig håret och gå på liksom Golgata.
Gud,
men hur som helst, efter den här föreställningen med Louis C.K. så bestämde vi oss för att vi skulle gå ut och äta middag, och sen skulle vi gå ut på klubb, och jag är medlem på Soho House, och de har
Jag tycker och, att det var ballt.
Vadå?
Att du är medlem på Soho House.
Ja.
Men hur kan man bli det?
Man måste bli rekommenderad.
Ja, man måste vara superrik från Sverige. Ah. Ja,
jag läste i och för sig en väldigt dissig krönika av Viggo Kavling för inte alls för länge sedan om Soho House, att det började som någon form av punkrörelse där i London på liksom 90-talet, det bara de så här kräddigaste kräddiga fick en invite liksom. Och sen så har det liksom där blivit liksom superkommersialiserat, och nu är det liksom, då skulle man absolut inte ha businessmänniskor där, och nu är det liksom så här 90% businessmänniskor.
Är det som ligger i Miami också?
Ja men exakt.
Då har jag varit där.
Ja precis.
Fick inte komma in på klubben.
Nej, men vi var på klubben i alla fall. Först var vi ute och käkade middag, och sen så gick vi på klubb, och de har ju liksom ett helt townhouse på Greek Street som är liksom, ja men det är barer på varje våning på 5 våningar liksom, och det är ju jävligt kul och knasigt och konstigt. Och i London när folk är rika, det har vi pratat om förut, är ju att de är ju så fruktansvärt rika. Alltså det är ju det här, de har liksom tappat alla perspektiv, de förstår, de har ju alla har någon miljard liksom på skrotar i bakfickan. Vi gick in och tog vi...
Är de snygga de som är där?
Några är ju snygga, några är ju bara liksom, men de är ju inte som så här, alltså om du åker ner på Stureplan rikingar som tycker att de är ju liksom vräkiga och
inga
tacky.
Stekare.
Nej, men
är det Hugh Grant?
Nej, men nej, det är inte det heller. Alltså, så här, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det är mycket, i och med att London är en sån internationell playground för rikingar, så är de ju från alla världens länder. Så det kan ju lika gärna vara en, liksom, en japan som en kuban, höll jag på att säga. Och alla är liksom där på något sätt. Och vi är precis på väg och ska gå från en bar till en annan, så kommer en skitsnygg liksom nordindisk kille. Och nordindier är rätt långa, liksom, så han är ju liksom en 85 plus, skulle jag säga.
Det var han du skickade på bild.
Ja, precis. Han kommer fram till mig och laff och är så här, kär tjejer, vad gör ni här? Liksom, var kommer ni ifrån? Vi är bruna, han är brun, inte så mycket mer än så. Och berättar vilka vi är och vad vi gör här och så. Och han bara, men ska ni inte hänga med bort mina kompisar och ta ett glas då? Och vi är lite så här, fan, konstigt. Jo, men det kanske vi ska göra. Liksom. Vi är ju ändå i London, det är väl inget...
Varför var det konstigt?
Nej, men det var väl liksom ingenting på bordet, men du vet, man känner ändå så här, fan...
Ja, alltså, det var lite för schysst.
Det var lite schysst, liksom.
Det gick lite för snabbt, kan jag säga.
Ja, men, det
och han var lite för nykter.
Ja, men det gick lite snabbt, han var lite nykter och vi med och liksom kände så här, vi var på väg. Och, men samtidigt, vi är i London. Why not?
Ja, ni var också lite för nykter, eller?
Ja, alltså... Ja, vi går bort till han och hans kompis och sen är det två kvinnor där också och sen kommer någon banker från London och vi står och snackar, hans kompis är andra generationens amerikan fast han har sitt ursprung i Punjab, Indien och de har någon sån här alltså, typ valnötsfarm och liksom mandel och allt möjligt vad det är. Och han är väl någon arvtagare där och är svinrik och vi tar ett glas med dem och pratar för inte riktigt greppet om de här tjejerna liksom. Och den här snygga indierna försvinner iväg efter ett tag och liksom är borta rätt länge. Sen kommer han tillbaka och snackar mest med hans kompis. Och sen så tackar vi. Men jag bara känner att det är någonting som inte stämmer. Du vet, så här, det här. Och de undrar vad vi jobbar med och vill veta hur framgångsrika vi är. För det är ju tydligen viktigt då.
Tindersvindlar.
Det är typ det exakt jag tänker. De vill äda på vad heter det, WhatsApp och
men
på,
Gud, vad,
på vad heter det, Instagram. Och jag känner så här, det här är så spännande. Tänk om det är en svindlare. Vad kul det skulle kunna vara att göra en unreveal och en story om det här. Och vi låter dem adda oss på sociala medier och är helt inställda på att det här är en svindlare. Liksom. Och är rätt uppfyllda av det här. Ja. Eventuella skopet vi har framför oss.
Om ni ska dela med...
Sen händer ingenting.
Nej,
de skriver
nej.
Bara ett trevligt meddelande på sociala medier när de har ätat oss och tvärtom. Ja, men då ser jag också att en av de där kvinnorna som var där i baren, det är ju den långa indiens fru.
Jaha, de var bara allmänt gulliga. Jag tyckte att de där verkar trevliga. Ska inte fråga om de vill hänga lite med oss?
Exakt så var det.
Och du blev besviken?
Jag blev besviken.
Nej men gud.
Och då tänkte jag så här, vad är liksom analysen av det här? Att vi ett är så ouppvaktade utav män i Sverige för män är så jävla rädda för att göra fel runt kvinnor efter MeToo etc. Så att vi har liksom inte blivit utbjudna eller uppvaktade på så lång tid. Mm. Och framförallt så vet man ju inte heller, det är ju en avkodning här. Alltså hade jag hängt mycket i London så kanske det här hade varit något konstigt. Att man gör på det här sättet. Jag ser en intressant person, så här nätverkar vi. Vi kanske i framtiden hittar någon så här gemensam plattform att förenas i. Liksom. Men det är så här man bygger relationer. Det har liksom helt försvunnit.
Jag fattar.
Efter både så här pandemi och MeToo. Alltså en man kan gå fram till en kvinna och inte ha en avsikt. Förutom trevelskap.
Vad falskt?
Vad är det frågan om?
Men tror du inte också att det handlar om att män i Sverige ofta är ganska tankade när de kommer fram?
Jo, men exakt. Och här var alla liksom nyktra. Förstår du? Det var liksom bara... ingen packad stämning överhuvudtaget.
Det kändes som att du var liksom i någon hittepåvärld. Matrix.
Ja, och så nummer två. Mitt skydd då för att tolka den här världen. Det är att jag tror att han är en svindlare. Det är helt sinnessjukt.
Men var det inte också lite, för om jag ska vara helt ärlig, han påminner ju lite utseendemässigt.
Han är alldeles för snygg.
Ja, han, liksom, han var lite för slät, lite för perfekt. Han var inte oborstad, han var inte packad, han, var liksom, han verkade inte ha några intentioner. Och då känner man sig som svensk kvinna, tror jag, antingen är han homosexuell eller också ska han svindla.
Men som en jävla krösa Maja. Nej men då är det så här, vad är det liksom, vad tar man för givet att alla snubbar vill ragga för?
För att de vill det.
För de har ju plötsligt då blivit mer jämställda än vad jag är.
Men kan det också vara, förutom doften, kan det också vara en effekt av corona att säga, gud, har vi inte varit ute och träffats på simlingen, vi har bara umgåtts med frugan hit och dit. Vad trevligt att bara stå och snacka med de där tjejerna, för de verkar komma från ett annat land.
Och den en journalist, en vad heter det, kreatör, det här blir kul liksom.
Mm, mm. Ja.
Ja.
Nej, jag tänker att vi har liksom, att vi har fastnat lite efter corona, att det är så här. Ja, men lite som Ann Heberlein pratar om, att hon går ut då, liksom har varit gift i 20 år och sen ska hon ut på marknaden igen vid 42 års ålder och tycker så här, gud, jag måste verkligen mentalt förbereda mig nu för alla som vill ligga med mig och alla som kommer tjata sig till sex, alla som vill liksom sätta på mig hela nätterna, så bara, ja, en liten skinnstomp som inte går att få upp, och någon som bara, men vi kan väl ta en cig bara då. Alltså den chocken, den måste nästan säga biologiska chocken.
Mm.
Och det här tenderar ju lite till det. Så här, vad är gorillan som nu ska ta mig, sticka upp i det där tornet och bara...
Ja, men för jag blir ju också besviken. Jag ville ju att de skulle vara attraherade av mig. Jag ville tillbaka till den där maktbalansen som Ruben så...
I pay you!
...väl etablerar i början. Men för de bjöd på drink, de gjorde alla rätt.
Mm. Sen ville de inte
ha mig.
Jävla svin.
Eller hur? Så det blev sån otrolig så här mindfuck för mig, för jag var så här, är det jag som har gått, har axeln slagit runt sig själv, är det jag som har blivit ojämställd?
Mycket
spännande. Och då tänkte jag på de här nakenbilderna som alltid alla 50-plussare så här lägger upp på sig själva nu, så det verkar vara liksom den grejen man gör när man fyller 50, då ska
man
lägga upp.
Man liksom står bara fingret i luften så här, I still got it.
För du vill ha de där liksom små snuska sliska DM:sen utav människor. Framförallt män kanske då. Men nu senast var det ju Gwyneth Paltrow, jag tidigare sett Jennifer Lopez göra det, och det här pågår ju liksom, det är någon stridström. Vi ska inte ens prata om Britney Spears, nu är hon långt ifrån 50, men där postas det ju naken material hela tiden. Och den här visuella effekten utav det är ju så spännande. Jag la upp för första gången en rätt lättklädd bild på mig för första gången på länge. Och då får man ju en helt ny liksom,
följarskara.
För jag var så inne i att vi skulle göra det här poddavsnittet, så jag tänkte att vi måste testa provtryckare om det fortfarande funkar. Och det funkar ju. Det funkar ju. Det blir ju ett sexuellt kapital som jag anskaffar mig. Och jag tänkte så mycket på när Gwyneth gjorde det, för jag var så här, okej, det finns ett syfte, att hon vill liksom marknadsföra sina produkter och bevisa då att titta, det funkar på mig. Så här snygg kan jag vara.
Ja, men det var som när jag skrev till en kompis till oss som bor i Los Angeles. Jag bara, han är helt otroligt. Liksom, jag tycker ändå så här, Tom Hanks och Rita, de är så här, det är ändå liksom fint med någon som är naturlig. Hon bara så här, tillåt mig hånskratta. Så här. Det finns ingen i Hollywood som är naturlig, Ann Södlund. Jag bara så här, nej! Lite så här läx, man går in och du vet, man sätter sig med liksom 30-60-åriga tanter och alla ser ut som 40, och sen så undrar man så här, jaha, nej, och män ser inte. Du vet, jag har garvat så mycket åt min killkompis, jag har visat honom så här, jag har ju en killkompis som har de största botoxläpparna i svensk historia, och liksom jag säger, ja, så satt vi och pratade och han bara, nej, det tror inte jag. Jag bara säger, nej, men har påven liksom fått en liten fes på huvudet, på att liksom sluta. Nej, han skulle ändå kunna vara typen med så här köttiga läppar. Jag bara, nej, men det är skillnad på köttiga läppar och botoxläppar. Men att jag tror att det är så många som fortfarande är så här, what you see is what you get.
Ja, men jag vet ju att Joel fattar ju inte alls vilka som har gjort något eller vilka som inte har gjort något. Den måste jag ju i sådana fall belysa för honom. Och så här, att människor inte förstår liksom. Jag var en tjejkompis som bara, jag var och tränade med för några veckor sedan, och så hon var så här, gud vad hon är snygg den där, hon är också så jävla vacker och naturlig. Och man bara, ja du gumman.
Min kompis ska bara ringa upp till en annan gemensam kompis så här, jag ska ringa till honom och kolla så här, ni har fel. Bara, tjena, det är jag. Så här, du har väl, du vet, djävulens advokat, absolut inte. Du har väl inte sprutat in någon botox eller någonting? Jag bara, men okay, ledande frågor, typ så här, det tycker inte jag är bra. Annars säger man ju inte så.
Nej, precis.
Han bara, nej, det har jag aldrig gjort. Så bara, det var ju det jag sa. Så lade han på och sa, han har inte det. Jag bara, nej, det har han inte. Utan alla är bara så här, mellan 40 och 60 utan en enda rynka. Och en annan gemensam kompis till oss la ut igår, jag tyckte det var väldigt intressant. Hon är ju en yogis, umgås ganska mycket med Pernilla. Hon är Pernillas agent, är hon inte det?
Ja, Emilia.
Precis, Emilia. Och hon slutade ju med Botox när hon fyllde 30.
Mm.
Hon var så här, men jag är skitsnygg, så här, jag är inte den enda rynka. Men hon började ifrågasätta, jag vet inte om det var precis då hon slutade. Men hon började liksom, ja, men hon beskrev lymfsystemet liksom, som får jobba väldigt mycket när man har gift i kropp. Hon beskrev liksom hur man ska, liksom hennes dotter började växa upp och så här, mamma liksom såg ut som 10 år gammal. Men du vet. Så hon har slutat. Och jag vet inte om det var 3-4 år sedan. Och sen så visade hon såg ut nu när hon var 39.
Mm.
Med liksom en vanligt rynkepanna som folk i stort sett inte har längre. Liksom.
Nej, just det.
Och att hon sa, jag kollade med spegeln, hade inga drag. Men hon sa att det har ju inte varit lätt.
Nej.
Det har inte varit lätt att röra sig med de här människorna jag rör mig. Och liksom se ut som en vanlig kvinna i 40-årsåldern.
Nej, men precis.
Hon säger tampas med det varje dag.
Jag har ju inte fyllt på någonting nu på ett år. Jag kan ju inte säga att jag saknar det.
Nej.
Sen kan jag bli lite stressad ibland när jag ser att min panna är lite rynkig. Så tänker jag så här, är det så farligt då? Din panna är väldigt slät nu.
Ja, och det är ju lite sjukt att man så här, går in på en salong och sen så får man några stick och sen så är man slät i pannan.
Mm.
Det är liksom lite för effortless ibland känns det som, för att man inte ska bara säga ja, who cares? Det vill bara göra då. Men det är som du säger, när man låter det gå ett halvår, 8 månader, vad då är det så himla farligt då?
Jag vet inte. Jag bara så här, det är olika läror hela tiden. Någon säger liksom, det är ju ett nervgift du sprutar in. Dels påverkas lymfan, men det är också så här, hjärnan som är full av fett. Den absorberar ju också gift. Men å andra sidan så tänker jag på all alkohol man sätter i sig. Liksom, det är ju också ett gift. Det är ju liksom, det är så mycket gifter vi tar in i oss. Jag tog någon festcig för ett tag sedan. Ja, men alltså, det är ju också ett gift. Alltså,
det är ju därför vi blir sjukare och vi dör tidigare.
Ja, såklart. Så det spelar ju ingen roll egentligen på det stora hela då, hur slät panna jag har när jag ändå kommer dö i förtid för alla andra gifter och inklusive kanske skönhetsgifter jag sätter i mig.
Det blir i alla fall ett vackert lik.
Sant. Kan vara värt det.
Tack för att ni har lyssnat och tyck gärna till om det här. Det är ju inte helt lätt alltså.
Men jag pendlar alltid. Jag tycker så här, alla människor har möjligheten och friheten att göra precis vad de vill. Och vill man förändra sitt utseende, förädla sitt utseende, whatever, då får man ju göra det.
Mm.
Just nu är jag i en fas i livet där jag inte är så sugen på att förändra och förädla. Jag har redan gjort det i flera tillfällen. Men jag kanske ångrar mig om ett tag och känner så här, nej, nu tycker jag att min panna ser för jävla trist ut igen. Mm. Så då kanske jag gör det.
Ja, men som du sa i förra podden, att allting är ju cykliskt. Det är ungefär samma trender, samma typ av människor. Allting går ju i cirklar liksom. Men jag tänker på 1700-talet när syfilisen härjade fritt och man allmänt då, som vi pratade om tidigare, kanske inte var så rena och hela och fräscha, då blev det helt plötsligt väldigt modernt med det vita pudersminket.
Mm, just det.
På både kvinnor och män. Och den lilla muschen, munnen, och så skulle man ha en liten ditritad leverfläck och de här rosiga kinderna som man nästan blev en karikatyr. Och det är väl det vi är nu av vårt eget utseende. Vi är en karikatyr, så som vi egentligen inte ser ut.
Ja, men man förstår ju, vissa som är så otroligt fixade, de har ju liksom ett tredje utseende.
Ja.
De är ju inte, de imiterar ju inte varken människor eller liksom skönhet eller någonting. Nej. De har bara blivit ett tredje utseende. Och när man då har checkat in i det tredje utseendet utan att nyansera någonting runt omkring, är man då också doftfri.
Det tredje utseendets förbannelse.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.